säger vi varmt välkomna till Spelpodden tillsammans med mig, Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint. Varit igång några veckor här nu, varma i kläderna, och idag har vi faktiskt en nyhet att presentera. Vi kommer att börja med andelsspel på ATG.se, och det är Big Nine vi fokuserar på, Daniel. Jag tänker att vi pausar det surret här inledningsvis, men tar det i slutet och tittar till kupongen. Hur kommer det här gå till? Kan du berätta lite?
Ja, men vi kommer att släppa 20 andelar. Vårt andelslag heter Toto Live och varje andel kostar 415 riksdaler. Så att vi kommer att få ett väldigt slagkraftigt system och gör ett rejält försök då på Big Nine.
Fan vad kul, och för alla som undrar då vem det är som kommer peta mest i det här. Jag kommer ju såklart ha mina åsikter och så, men det blir ju Daniel Olenklints mastermind som ligger bakom systemen vi i slutändan skickar in, eller hur?
Ja, men du kliver in som den där kocken som sätter de sista kryddorna minuter innan spelstopp. Jag kanske ligger för bakom 80% av det hela, och sen får du komma med lite intressanta tankar. Så att jag tror att det upplägget blir perfekt.
Ja, men det är underbart. Jag såg att det var en italiensk match också på Big Nine imorgon. Så den ska jag försöka komma in i slutet av podden här och surra. Men du, vi ska framförallt dela med oss av våra bästa speltankar som vi alltid gör. Och jag vet att du har en tidig fredagstanke, och i och med att många lyssnar på det här på fredag så vill jag ändå att vi inleder där. Så vi kör lite kronologisk ordning idag. Arsenal möter Southampton, och där har du tänkt till.
Ja, men det har jag. Vi pratar ju verkligen toppen mot botten här. Ja, det var ju hemskt förra veckan. Gick ju bet på ett rejält spel på Arsenal mot West Ham. Man leder alltså 2-0 knappt innan matchen han startar. Leder också 2-1 när Saka missar straff till 3-1. Men ja, det blev tyvärr 2-2. Men vi har lärt oss att Arteta, han är vass på att få igång de här killarna direkt i matcherna. Man rivstartade till exempel mot Liverpool, ledde 2-0. Rivstartade mot West Ham, som jag sa, ledde även där 2-0. Och nu väntar en seriefinal här i veckan, Thomas.
Just det.
Man möter då Man City redan på tisdag. Och hade jag varit både spelare och tränare i Arsenal, så hade jag gärna avgjort den här matchen mot Southampton så tidigt som möjligt, för att sen kunna spara krafter. Så att jag tror att Jesus och company springer ifrån Southampton i första halvlek faktiskt. Och spelar då det till antingen då rakt till nästan 1,60, eller väljer man en sån där, du vet, minus 0,75 eller minus 1. Men att Arsenal leder med minst ett mål i halvlek ikväll då mot Southampton, det tror jag är en jättechans.
Vad vet man om startelvan i Arsenal?
Det ser bra ut. Det är väl Zinchenko som fick en skada senast, men övrigt ser det bra ut. Och framförallt Jesus där är ju viktig att ha tillbaka. Han borde ju dessutom kliva lite upp på formskalan för varje match han får. Och Arsenal är då inte med i något Europaspel och har kunnat vila hela veckan och fokusera på den här matchen. Jag tror man har en jättechans mot ett svagt Southampton.
Rygg på den, Daniel. Tar oss till lördagen, och jag vet att du sitter med favoritkepsen på. Liverpool har, de har tuffat igång och fått tillbaka sina viktigaste anfallsspelare.
Ja, men så är det. Det är en riktig sån gubbkeps, favoritkeps på idag. Skämt åsido, jag har tänkt till runt den här matchen. Och börjar vi med Liverpool, så har ju säsongen i stort varit en flopp, det känner alla till. Men jag tror att man kommer att avsluta det väldigt starkt. Varför tror jag det? Jo, man slipper ju dubbeljobba med någonting annat än ligan. Och truppmässigt ser det ju mycket bättre ut. Kolla på inhopparna senast. Det var alltså Nunez, Firmino och Diaz som avlöste Gakpo och Salah där i anfallslinjen. Så att det ser riktigt bra ut offensivt i Liverpool. Jag tycker inte att Nottingham ser bra ut. Så att jag tror det är en jättechans att Liverpool vinner den här matchen med minst 2 mål. Väljer då att spela minus 1,75, som det så vackert heter på asiatiska linan, till lite drygt 1,70.
Då får man alltså halv vinst om Liverpool vinner med 2 bollar. Och sen från 3 bollar uppåt så är det hel vinst. Om folk inte riktigt har koll på asiatiskt handicap, häng med oss, så försöker vi att lära er under tiden, eller hur, Daniel?
Helt rätt. Och just när Liverpool är i det här flowet, vi såg dem vinna 6-1 mot Leeds, då brukar de ju vinna sina matcher med ganska stora siffror när man möter sämre motstånd. Jag menar, det är inget lag som backar hem vid 1-0 eller 2-1, utan då trycker man ju snarare på ytterligare en växel när det börjar öppna upp sig lite grann i motståndarförsvaret. Och som jag sa då, de har alltså 6 riktigt bra anfallare. Det var Jota som jag inte nämnde där innan
just det,
också.
Just det.
De har alltså 6 världsklassanfallare och då kommer ju bara 3 utav de här att starta och så får du ju pigga spelare i inhopp då i minut 60 eller minut 70. Så att väldigt bra chans att Liverpool kan vinna den här med 2 eller fler.
Ja, jag tycker att det är viktiga detaljer som du nämner här. Jag kommer ihåg för en 10-15 år sedan när vi satt här på Kungstensgatan tillsammans och det fanns ett visst Barcelona med Pep Guardiola som tränade. Just vad det gäller de här linjerna, minus 1,75 kan kanske tyckas långt för vissa, men vissa tränare, vissa lag i vissa situationer under säsongen, de kör bara. Och det tycker jag liksom känns starkast när jag nu går in och ryggar dig, att det här är ett Liverpool som bara har ligan kvar. De vill visa för alla under de 90 minuterna att de minsann förtjänar mer, eller att de i alla fall är bättre än vad tabellpositionen visar. Och kopplat tillbaka till Barcelona så var ju det ett sånt lag med Pep Guardiola som aldrig stannade av, utan de fortsatte bara köra hela tiden. Man sparar liksom ingen energi.
Nej, men det är helt rätt, och lite samma filosofi har ju Klopp på gott och ont.
Så är det ju.
Det är ju inte bara positivt att köra i 90 minuter när man då har både Europa och kanske inhemska kuppor. Men som vi sa då, man har bara ligan att fokusera på. Man har haft en bra träningsvecka här efter överkörningen mot Leeds, det är helt övertygad om. Så det finns väldigt mycket som talar för att Liverpool avslutar ligan starkt.
Det är stor fotbollshelg i England, inte minst i London och på Wembley. För det är ju så när det spelas FA Cup semifinaler, då flyttas de till neutral plan, till Wembley, och så blir det fotbollsfest. Eller hur?
Ja, men så är det. Tänk på det då att Man City står ju som hemmalag mot Sheffield United och Brighton står som hemmalag då mot Man United. Men det är då neutral plan som du är inne på Wembley. Men jag tycker framförallt, vi kan väl prata lite om Brighton mot Man United. Man måste ju återigen imponeras av De Zerbis Brighton.
Jag trodde du skulle säga Harry Maguire.
Ja, precis. Vi kommer till honom.
Ah, okay.
Nej, men Brighton gör ju en kanonmatch borta mot det. Visserligen ett B-betonat Chelsea, men vi var ju inne på det. Det var ju starka B-spelare ändå i Chelsea, men Brighton är ju klart bättre den matchen och vinner ju fullständigt rättvist. Nu har man haft en hel vecka på sig att fokusera på den här cupmatchen. Och så har vi då haveriet i Sevilla. Där Harry Maguire och company fick 0-3 emot sig. Och som sagt, det är hemresa, Thomas. Det är knappt 2 dagars vila. Det är inte mycket man hinner göra som spelare och coach i de lägena. Så att det är definitivt fördel Brighton här. Ska hitta något positivt i United? Ja, det var att Rashford var tillbaka i veckan. Spelade 45 minuter. I övrigt ser det tunt ut. Framförallt då defensivt. Där vi vill få Lindelöf och Maguire igen. Vad tror du?
Ja, det borde det definitivt vara. Och man får inte tillbaka någon av stöttepelarna i det försvaret. Men nu när du liksom pratar om den här matchen, pratar upp den här matchen, jag tänker folkfest, jag tänker att det är en stor chans för Brighton att göra någonting historiskt här också. Och de kan inte riktigt deffa heller Brighton, utan det ska ju spelas fotboll, det ska vara framåtlutat, det ska vara mycket energi och sådär. Rashford tillbaka, dålig backlinje i Manchester United. Blir sugen på överlinan. Har du den framför dig där? Var står den i?
Absolut. Det finns definitivt argument för över. Det är ju, som vi var inne på tidigare program, och att De Zerbis och Brighton är mycket rakare, lite vertikalare då än vad Potters Brighton var. Över 2,75 finns till nästan 1,90, Thomas. Det kan vara klart rätt position. Jag tror också att det är bra chans på 3 mål eller fler här. Stökigt försvar i United, och så vet jag att Rashford är tillbaka. Det är en bra chans på 3 mål.
Ja, kanske blir ett litet miniklick här efter vi har pratat klart med varandra, Daniel. Du, vi tar oss till söndag. Det är mycket Italien vi kliver in på nu. Jag vill bara nämna mitt spel i helgen. Jag har nämligen en Milano-dubbel. Milan står i 1,50 rak på ATG.se. Och Inter möter då Empoli på bortaplan, står också i 1,50. Så jag bakar ihop de här två och spelar en dubbel. Varför då, kan folk undra? Jo, men det är, och någon kanske också skjuter in att Inter har en viktig cupmatch, turen mot Juventus i veckan. När jag börjar ranka det här och försöker tänka mig in i situationen, dels för tränaren men klubbledningen i Inter också, vilka matcher är viktigast här och nu? Ja, men då är det såklart då om några veckor, men det är några veckor bort så det behöver man inte tänka på. Semifinal i Champions League mot just Milan. Men ligan, Champions League. Jag har faktiskt lyssnat på Interpoddar i veckan och hört dem prata om hur jävla viktigt det är för Inter att fortsätta ha kontinuitet i Europaspelet och framförallt då i Champions League. Och hur viktigt det är för fortsatt satsning med lite svajiga ledare i Suning Group att hela tiden ta sig till Champions League. Så den här matchen är viktig och jag tycker att man på den tidiga elvan, som absolut inte är en satt elva, så ser man att Milan spelar med många av sina så ser man att Inter spelar med många av sina nyckelspelare. Det är Lukaku på topp här, det är Barella, det är Calhanoglu, det är Bastoni. Sen så finns det en viss rotation för att det finns slitningar då på vissa spelare såklart som inte pallar helt enkelt att spela både i Champions League och i liga. Men jag gillar det jag ser, och jag gillar surret kring Inter och att man verkligen går all in här och att det är den här matchen man satsar på. Snarare så får man ta kuppen sen. Snarare då att man satsar på kuppen. Och vad det gäller Milan så är det såklart samma läge. Det är all in hemma mot Lecce. Och det finns också på truppen, det är viss rotation. Där ska Rebic komma in istället för Giroud. Han är till åren, han kan inte spela två 90-minuters matcher på det sättet. Men det är ändå en bra elva.
Mm. Vi kan väl uppdatera dem som lyssnar och tittar på oss att Juventus har ju då, som de flesta känner till, fått tillbaka sina 15 poäng. Så tittar vi på italienska ligatoppen så har vi Napoli 75, vi har Lazio 61, vi har Juventus 59. Sen börjar det intressanta. Mm. Därför att kampen om fjärdeplatsen, Roma 56, Milan 53, Inter 51 och Atalanta 49. Så att det är verkligen all in som gäller, det är bara tre poängare från nu och framåt för de här lagen som då ska försöka ta fjärdeplatsen eller kanske kunna komma ikapp Juventus. Jag tror det blir svårt att nå Lazio som ju har ganska många poäng till godo. Ja, Napoli vet vi, de har i stort sett redan vunnit ligan.
Mm. Så att jag hoppar på lilla Milano-dubben där och sen tänker jag att vi tar oss till helgens stora match i Italien. Det är också kvällsmatch, det blir mysigt. Då har man inte stor konkurrens från annan fotboll. När man summerar helgen minns jag också tillbaka till gamla fina K26-tider. När du och jag satt här, Daniel, kvällsmatchen i Italien är ju härlig. Och nu extra härlig, det är Juventus som tar emot Napoli.
Ja, och jag tycker att det finns klara argument för bortasidan här. Så att det blir en spelrek på Napoli med motiveringen att man har 2 dagar längre vila än vad Juventus har. Juventus hade ju en tuff bortamatch mot Sporting igår. Napoli spelade sin CL-match här under tisdagen. Kim och Anguissa, ja, de var ju avstängda i veckans CL-match. De är tillbaka, de är jätteviktiga, de är utvilade. Mm. Och underskatta heller inte den faktorn att Juventus har en match om 3 dagar och det är en cupsemi mot Inter ändå. Det var rätt så stökigt där runt den första matchen. Det är mycket prestige förutom då såklart en finalplats i potten. Mm. Den här matchen ligger inte bra för Juventus. Och en sak till, Thomas, vet du det?
Ja, jag misstänker att du ska gå till den där backlinjen för jag sitter och kollar nu på förväntad startelva och ser Gatti, Bonucci, Danilo i en trebackslinje.
Ja, du har klart för dig. Det är rätt. Bremer gick ju då sönder i gårdagens match mot Sporting Lissabon. En viss Osimhen huserar ju centralt i Napolis offensiva linje. Där kommer Juventus att vara försvagade. Så till draw no bet, Thomas. 1,90 så är det faktiskt spel på Napoli från min sida. Och jag vill till och med sträcka mig att det är hög insats.
Oj!
Om du minns så hade jag ju hög insats på Lazio här för några veckor sedan. Det gick ju bra mot Juventus då. Jag kliver in med hög insats faktiskt på
Jag ska be Kalle lägga in en fanfar i podden sen här. Det är underbart att höra att Ola spelar hög insats. Nej, men jag tycker att det låter jättebra. Alltså, jag vill bara förstärka hur viktig Bremer är i Juventus försvar. Normalt sett, när man möter en duktig nia. Men i den här matchen, när man möter Osimhen som är hungrig, tillbaka, vill göra mål. Och Napoli också som vill visa hela Italien. Vi ska inte heller glömma bort att det här är ärkerivalen Juventus man går upp emot. Och jag pratade lite med Svanemar här innan. Han tyckte att det var jätteskönt att Juventus har fått tillbaka sina minus 15 poäng. Då kan ingen jävla Juventino komma i efterhand och säga, men vadå, vi fick, fick våra 15 minuspoäng bort. Så att nu ska de upp till norra Italien, Napoli, och visa vilka det är som är Scudetto-mästare. Så att, och ute ur Champions League och allt det där. Jag tror att det finns en otrolig motivation i gruppen.
Verkligen, man kan ju kalla det då. Lilla finalen här för Napoli, man vill ju såklart åka upp och totalt döda ligan genom att slå Juve på bortaplan. Medan Juve då har både kuppen kvar, både i inhemska ligan och även i Europa. Så att, jag håller med, det är tunga argument för bortasidan här.
Vad sa vi för spelform här? Det var Napoli, drawn och bet.
Pengar tillbaka vid krus. Ja, det är ju en försiktig general, vissa kallar det klok. 1,90 får vi på drawn och bet. Då sitter man försäkrad mot det krysset.
Underbart. Och från då våra speltips i de olika ligorna. Eller vi kanske ska nämna Barça Atletico någonting där, Daniel. Mm. Det är 11 poäng som Barça leder med ner till Real Madrid på andra platsen.
Ja, men precis. Barça som hackar lite grann, måste jag säga. Har inte alls varit samma flow sedan Pedri gick sönder och varit skadad. Omvänt då har Atletico Madrid haft en väldigt stark vår, vilket jag var lite inne på. Laget såg tröttkört ut när man dubbelarbetade under hösten, men det har varit ett klart bättre Atletico här under våren. Så att, ingen lätt match för Barcelona. Jag tror inte att ett kryss är katastrof heller för Xavi. Man har ju 11 poäng till godo på Real Madrid. Eller hur tänker du?
Nej, men jag håller helt med. Alltså just de där 11, när det blir så pass mycket luft och det är så pass lite kvar av ligan, så jag håller jag helt med dig, Daniel. Nej, så där är vi synk. Jag tänker, det är allsvensk fotboll också som är igång. Kolla på omgången, tycker att den känns, eller jag tycker att oddsen ligger mycket rätt. Har ingen egen speltanke så där riktigt. Hur känner du kring de allsvenska matcherna i helgen?
Nej, men jag är lite inne på din linje. Så jag vill framförallt emot att se Djurgården mot Göteborg. Djurgården som då har förlorat 2 av 3 allsvenska matcher mot ett Göteborg som inte har gjort ett enda mål. Det är klart att det står väldigt mycket på spel där. Ja. Motiverad favorit, men jag vill nog se matchinledningen innan jag eventuellt kliver på Djurgården live där. Jag ska tänka på att Tele2 är ju inte lika snabb nu.
Exakt.
Man la ju om den här mattan. Det kan ju vara så att det visar sig under säsongen att bortalagen har lite enklare att hinna med. Det var ju väldigt svårt på det tidigare konstgräset på Tele2 som ju var snabbast i Sverige. Mm. Sen har vi även Malmö och Norrköping. Uff. Malmö börjar trumma igång. Man, efter 15 darriga minuter mot Göteborg så var man ju totaldominerande, vill jag hävda. Möter ett Norrköping nu som också ser spännande ut. Inga spel där heller. Så har vi ju flyttat match för AIK. Det kan väl vara intressant för spelarna att få reda på, va?
Ja, det är intressant. Alltså, man skulle ha mött Varberg borta. Eller man möter fortfarande Varberg borta, men inte i Varberg. Mattan är fortfarande alldeles för dålig, som man spelar i Borås. Men inte bara det att man byter plan, utan man byter också speldag. Så att den här matchen skulle ha spelats på söndag med stort bortafölje. Många tillresta. Och det går ju såklart inte för alla som arbetar att bara pipa iväg en måndag. Så den här matchen spelas inte i Varberg på söndag, utan den spelas i Borås på måndag klockan 19.
För övrigt, AIKs första konstgräsmatch i Allsvenskan.
Mm. Se hur brännan hanterar det, om det kommer synas på något sätt. Jag såg för övrigt att Malmö stod i dryga 1,50. Och sen så tänker jag på Norrköpings bortamatch mot AIK. Har de inte haft lite glow-up här på Peking? Och sen så tänker jag bara på hur tunga och stora och mäktiga Malmö är. Och så landar jag i att de där dryga 50 är nog ganska bra ändå. Rätt satt.
Ja, men jag är lite inne på din linje där, att man sneglar ändå mot favoritsidan. Norrköping i all ära, men Malmö har en vecka till med Rydström och truppläget är riktigt bra. Så att, det kan bli tungt att fälla Malmö som favorit där, det tror jag också.
Vi avslutar med att titta till då Big Nine-kupongen. Vad kul det ska bli. Och vi börjar med lite information då kring de här andelarna, bara så att alla är med på det och återupprepar oss. Det är alltså 20 andelar och varje andel kostar 415 kronor. Så att det här blir ett maffigt, härligt, skrytigt, eller vad säger jag, snyggt system förhoppningsvis. Signerat Daniel Olenklint med min lilla krydda på, eller hur, Daniel?
Precis så. Vi kan väl titta lite grann på matcherna. Det ska sägas att det är ett par väldigt klara favoriter, alltså lågoddsare, men jag tror att vi kan försöka fälla några av dem. Mm. Ett lag jag knappast kommer att fälla, det blir ju då match nummer ett där Liverpool möter just Nottingham Forest. Den har vi pratat om. Mm. Där tror jag att vi kommer att spika ettan och överspelet, om det inte dyker upp någon märklig info här under fredagskvällen. Men så länge truppläget fortfarande är bra i Liverpool så är det en väldigt stark favorit. Däremot skulle jag vilja flagga för en annan jättefavorit, Thomas. Det är Real Madrid mot Celta Vigo. Där jag inte alls tycker att Real Madrid ska vara någon 85% av Celta Vigo. Det är ganska bra, och Real fick ett rejält test av Chelsea i veckan. Chelsea var ju faktiskt det bättre laget där innan Real kunde vinna matchen tack vare lite öppna ytor och kontringar. Men
jag ser också där att det är över under 75-25. Kan man inte fälla lite där också då? Att det blir 1-1 eller att det blir en energifattig match?
Absolut. Det finns definitivt argument för att få med underspelet till 2,5, under 2,5 där till 25% som du är inne på. Så det är en av de favoriterna som vi högst troligt inte kommer att spika. Hur är dina tankar i mötet mellan Lazio och Torino? Match nummer 6.
Jag ser här att Lazio efter att ha gått bra här på slutet har alltså tuggat sig upp till 73% på ettan. Mm. Det är liksom som att det är Juventus Salernitano, höll jag på att säga, när Juventus är bra. Så ja, jag tycker att det är hög procent. Här måste vi nog försöka få med kryss och två nästan.
Och då vill jag fråga dig senaste nytt runt Immobile. Mina källor säger att han är out efter sin bilolycka.
Ja, exakt. Ja. Jag vet inte hur många som såg det, men det kom ju uppgifter i veckan. Det kom bilder till och med på en totalkvaddad bil när han hade kört in i en spårvagn. Och fick åka till sjukhuset och var ju förutom skärrad också lite mör, liksom mörbultad i kroppen. Det var ju en rejäl jävla smäll där. Och han sa ju själv att han hade änglavakt och att det lika gärna kunnat slutat mycket, mycket värre. Och kollar jag på både Corriere dello Sport och Gazzetta dello Sport idag, så finns det ingen möjlighet för Immobile att spela den här matchen. Så 73% Lazio utan Immobile mot fan, ett bra Torino.
Absolut. Stabilt Torino som kan spela defensivt här, backa hem och komma på lite omställningar. Det tycker jag för övrigt att Lazio är allra bäst när de får komma på sina omställningar. Ja. Så det kan bli en passande spelbild här för Torino. Så att, det är automatisk gardering på den här storfavoriten. Kraftigt överspelade Lazio.
Dessutom en spelare som man inte ska underskatta i det här Lazio. Det kanske namnet flyger över mångas huvud, men Cataldi är borta i Lazio. Egen produkt som har kommit tillbaka och gör det otroligt bra på det mittfältet. Så det är ett litet avbräck. Det är klart det går att ersätta. Men jag vill ändå nämna det när vi nu liksom kikar lite åt Torino-sidan här.
Ja, kan även nämna då att systemet kommer att lämnas in någonstans runt 3:30. Och varför det? Jo, klockan 3 släpps ju lineups till ett par av matcherna då som startar 16:00. Så vi vill ta del av den senaste informationen där och gör klart systemet runt en halvtimme innan det kör igång klockan 4.
Ja, men det är superkul att vara igång med andelsspel. Vi skickar såklart också ut länkar via våra sociala medier. Så kommer ni kunna... Det gäller ju att vara lite snabb här, tänker jag också, Daniel. Om vi bara har 20 andelar. Visserligen med lite hög insats och där, men jag tror att de kommer gå åt.
Ja, det är svårt att veta vilket intresse det finns. Men jag misstänker också att de kommer vara rätt populära, som du säger. Kan ju notera då att Big Win, ja, det är ju även denna veckan. En eventuell ensam rad får ju då drygt 1,7 miljoner den här veckan. Så det är ytterligare en faktor till att spela Big Nine. Och gå emot några favoriter då. Det går ju inte bara att tippa på favoriterna om man ska bli ensam. Så att, vi ska välta några av dessa stora favoriter.
Nej, men det är underbart. Och sen så är det ju som alltid 18 år som gäller om man ska spela. Och stödlinjen.se finns om man har problem med spel, oavsett om det är Big Nine eller om det är så att man vill gå in och rygga våra andra spel borta på adg.se. Det var allt för den här veckan, va, Daniel?
Ja, men det tänker jag att det är.
Ganska
det
mycket.
Är full körning, en fin helg, och min familj är bortresta på tennisläger, så att jag klagar inte. Det blir så.
Det blir MLS också.
Ja, det kan hända att man rundar av med lite härlig sån där friidrottsfotboll i MLS, du vet. De bara springer upp och ner hela tiden, helt utan taktik. Ja. Men nej, det blir en fin sovmorgon här både lördag och söndag. Sen fullt fokus på både hästarna och fotbollen. Det är ju V75 på Jägersro den här helgen med fina tävlingar.
Din hemmabana.
Precis, och ändå är jag inte där, men det är ju för att det är så mycket fotbollsmatcher. Vi har ju 5-6 veckor kvar av säsongen, så då vill jag verkligen följa de matcherna. Men jag kommer att hålla noga koll på travet också via livesändningar.
Ja, men det är underbart. Stort tack för den här veckan, Daniel. Ni som lyssnar på det här på podden, ni vet att vi kör Toto Live Weekend imorgon mellan 10 och 13. Så hörs du och jag igen nästa vecka. Det ska bli jäkligt kul det här med Big Nine, känner jag.
Det tycker jag också. Och så jobbar vi in Napoli på söndag borta mot Juventus.
Ja, det ska vi ropa in. Stort tack, Daniel. Vi hörs snart.
Tack själv.
Ciao.